först vill jag säga så här. Att vi vet att hela Bibeln och evangeliet och det Jesus har gjort för oss på Golgata, det är alltid, det är alltid detta som man, i alla fall jag fick lära och många andra också har lärt redan i söndagsskolan. Att korset först, kronan sen. Korset först och kronan sen. Nu är det ju så att när vi överlåter oss och lägger ner våra tankar och våra planer, då upplever vi det som ett offer många gånger. Egentligen är det inget offer. För när vi väl har gjort det och får del av Guds tankar, så inser vi att det är ingen förlust utan det är en vinst. Men det vi upplevde då som ett kors, det blev en vinst istället. Men ibland får vi också gå igenom svårigheter, smala passage och så vidare, som verkligen är ett kors att bära. Ja, men när vi låter Guds ande leda och Gud ta hand om situationen, både i vårt eget liv och i omständigheter omkring oss, och vi går bedjande fram som Bibeln säger, då får vi också se att det blir en förändring och en förvandling, att Gud är med och han segrar. Det blir seger för Guds rike. Men korset först och kronan sen. För att då gå in på Jesu återkomst, som vi längtar efter och väntar på, hoppas jag, så vill jag ta upp den läran som är mest undervisad, kan man säga, i många, speciellt kanske i frikyrkorna, pingströrelsen bland annat då. En lära som kom till på 1830-talet om ett hemligt uppryckande. Bakgrunden till den här läran vill jag ta upp bara kort innan vi går in på själva ämnet. Och det började hos en skotsk-engelsk karismatisk grupp i England. Några syskon som samlade möten i sitt hem. Två bröder, om jag har förstått rätt, och en kvinna som heter Margaret MacDonald. Och man samlades då till möten i det här hemmet, och denna Margaret MacDonald sa sig få en vision, eller flera visioner, som i korthet handlade om en kommande utgjutelse av den heliga ande över en elitgrupp inom församlingen, kombinerat med en fördold bortryckelse före antikrists framträdande. Och här delar man alltså upp Guds folk i två grupper. En hämtas före vedermödan och en efter. Den här läran gjorde starkt intryck på en pastor i skotska kyrkan i London, Edward Irving. Han läste om visionen i ett brev som hon skrivit. Han tog alltså mycket starkt intryck av detta. Och han i sin tur då grundade det här på Uppenbarelseboken 12, där det står om en kvinna som föder ett barn som uppryckts till himlen. Barnet, menar han, var de som är ett med Jesus genom pånyttfödelsen. Och senare togs även bilden av Noah, arken och Lot och Sodom som bild på detta. Alltså en bortryckelse före vedermödan. Och med detta gick Edward Irving ut i ett nyhetsbrev 1830. Han blev senare utesluten från skotska kyrkan och bildade en egen grupp av dem som följde honom efter att han uteslöts. Men enligt vad man kan läsa om, så blev den här gruppen allt mer sekteristisk. Och det var väl inte kanske så många som ville kännas vid den här gruppen. Senare är det en annan som påverkas av den här så kallade visionen om en fördold bortryckelse för antikrists framträdande, som heter John Nelson Darby. Han var en av grundarna för Plymouth-bröderna. Och han brukar räknas som grundare till den här läran som ibland kallas för darbyismen. Det var på grund av att han senare skrev en bok som var mer utförlig om ett hemligt fördolt uppryckande. Därför brukar den här läran kallas darbyismen. Och det är alltså 1830 det år som den här läran skrevs ner. Det finns inga skriftliga bevis för att det här har predikats någonsin före 1830-talet. Darby åkte sen till USA på 1850-talet. Den läran togs emot av baptisterna där. Och senare övertogs den av pingstväckelsen. Och därifrån kom den till Sverige genom Fredrik Fransson bland annat. Och den togs emot här av pingstväckelsen, pingströrelsen och Örebromissionen framförallt. Lewi Petrus predikade också länge darbyismen, men det finns någon som säger att han backade från den här läran senare år. Darby bröt senare med Plymouth-bröderna omkring 1845 och startade en egen rörelse som man menar blev en splittringsrörelse. Det är lite av bakgrunden till den läran som väldigt många har hört från barnsben och kanske aldrig hört något annat än det. Men det finns alltså inga bevis för att den predikats före 1830-talet. Det finns heller inga bibelsammanhang som talar om en hemlig återkomst. Det finns inga tydliga bibelsammanhang någonstans i Bibeln faktiskt som talar om en hemlig återkomst. Det predikades alltså inte av Jesus eller Paulus, eller av Gamla testamentets profeter. Noa och arken vill jag bara kommentera. För det är en av de bilderna som återkommer, tycker jag, när människor tror på ett hemligt uppryckande. Men då skulle jag vilja ställa den frågan, eller säga det påståendet rättare sagt, att då är det inga problem med den här frågan som man sjunger i sången: får jag ta hunden med mig upp till himlen? För i arken, märk väl, det var också alla djuren. Så det blir en ganska knepig lära av det, om man tar det som bild. Däremot är arken en bild på frälsningen i Jesus och vad Jesus har gjort, för han förlossade och vann en frälsning för hela skapelsen, som det står. För hela skapelsen kom ju under förbannelsen på grund av synden. Men den förbannelsen tog Jesus på sig för att befria oss, förlåta oss från synd och även befria skapelsen när han kommer. Det finns färdigt och redo. Ja, det var lite om den bakgrunden. Varför jag inte tror på den läran är därför att när jag växte upp på 70-talet så var det väldigt aktuellt om Jesu återkomst. Man levde i detta och det är bra, men problemet är om man inte följer det Bibeln säger. Jag minns ju mycket väl min hemförsamling, hur det kom då olika predikanter och undervisa, och även pastorn som vi hade då i början på 70-talet undervisade om detta och var så väldigt tydliga med att man hade schema exakt hur det skulle gå till och vilken ordning och allting. Det var ju bara det att frågorna haglade, eller rättare sagt, frågorna blev bara fler och fler för mig. Jag fick det inte gå ihop, det stämde helt enkelt inte. Jag har aldrig fått den läran att stämma. Och jag pressade min pappa, som också var predikant. Jag pressade honom, han var ju pensionär på den tiden, men ute och predikade en del, om det här och försökte få svar på mina frågor, vilket pappa inte kunde och ingen annan heller. Men till slut sa pappa till mig att det här är faktiskt inte självklart att det är så här. Och han kanske inte först, han ville gå emot det som undervisades i kyrkan, i församlingen. för min skull då. Men till slut så sa pappa att det finns flera olika tolkningar på eskatologin på ändens tid. Och det vart jag chockad över att få veta. Frågade förstås pappa vad han trodde. Och pappa sa till mig att ju mer han studerar Bibeln, ju mindre tror han på ett hemligt uppryckande. Han ser inte att det stämmer, utan han tror snarare på att Jesus kommer en andra gång synligt, precis som det tydligt och klart står i Bibeln. Senare, när jag kom tillbaka till Jesus efter en hel del år på mina egna vägar, så kom det här, blev det här aktuellt på nytt för mig, och jag började studera och bad mycket över detta. Jag kom fram till att än en gång, när jag mer utgick ifrån Guds eget ord, utifrån Bibeln, och själv studera och även läste en del om det, böcker och så vidare, så blev jag mer och mer övertygad om att det är precis så tydligt och klart som det står, att Jesu andra återkomst är synlig och den är en händelse och inget annat. Det är min fulla övertygelse idag. Sen förstår inte jag allt vad som händer efter Jesu återkomst. Och det finns frågor fortfarande. Och kanske inte, jag vet inte om någon vet exakt och kan säga. För jag tror att Gud kanske håller igen och uppenbarar allt eftersom tiden närmar sig. Och det kanske är så. Och det viktigaste är i alla fall att man är beredd på fram till dess Jesus kommer. För är vi frälsta och tillhör honom, så blir det bra sen. Det är inte kanske lika viktigt att förstå allt som händer sen. Bibeln säger att det är någonting underbart som väntar alla som tror på Jesus. När jag träffade Janne så upptäckte vi att vi båda trodde precis så, att det som det står i Bibeln, att Jesus kommer en andra gång synligt och inget annat. Så att det var inget som vi påverkar varandra i rätt, utan det hade vi ganska klart för oss båda två på olika sätt kommit fram till. Det finns ju grundläggande sanningar. Det ena är summan av Bibeln är sanning. Alla villoläror och villfarelser och felaktiga läror kommer av att vi människor tar en vers och gör en lära. Eller vi tolkar någonting till någonting som vi tycker är, låter bra, verkar bra. Sen försöker kanske tvinga in ett annat bibelord i det. Men det är summan av Bibeln som är sanning. Här kanske vi behöver gräva djupare ibland, både till gå till grundtext och annat, för att se och förstå. Och likadant brukar man säga att låt skrift förklara skrift. Och det är också viktigt. Låt skrift förklara skrift. För det finns ingen motsättning mellan gamla testamentets profeter och Jesu undervisning och Paulus undervisning. Och så är det också så att Johannes uppenbarelse kom senare. Den är bara en bekräftan på det som har undervisat. Det stämmer alltså med både gamla testamentet, med Jesu undervisning och Paulus undervisning. Och andra som undervisat i Bibeln, Petrus brev och så vidare. För vi ska ha klart för oss att uppenbarelseboken fanns inte till när Paulus skrev sina brev, till exempel. Utan han hela tiden stämmer exakt när man jämför med vad Jesus undervisade. Och gamla testamentets profetier, det var ju det som Jesus förde fram. Sen behöver vi, som Bibeln säger, en helig andes ljus för att förstå det profetiska ordet. Och Janne och jag har många gånger sagt tidigare år, okej, det viktigaste är ju, och som säkert många andra har sagt och brukar säga också, det viktigaste är att vi är redo när Jesus kommer. Sen om det blir så eller om det blir så, det är inte lika viktigt. Men vi har ändrat oss faktiskt senare år. Och särskilt det sista året. När vi ser att det drar ihop sig allt det profetiska som händer runt om i världen. Hur det stämmer med de bibliska profetierna. För det vi gång på gång har fått höra av människor som tror på och inte vet om något annat än att det blir ett hemligt uppryckande. Det är en ganska farlig inställning där man säger så här. Ja, men allt det där behöver inte vi känna till, för vi kommer ju ändå inte vara här. Vi kommer att ryckas upp före det här sker. Och då lever man med en farlig inställning, totalt ovetande, totalt blind för vad som händer. Och Bibeln är väldigt tydlig med det profetiska. Och Jesus säger gång på gång, vaka och bed, vaka och bed, så att ni inte blir förförda. Vaka och bed för att vi ska förstå vilken tid vi lever i. Så att vi ser farorna, vi ser tecknen och att vi är redo för Jesu återkomst. Därför att Bibeln är väldigt tydlig om hur han kommer, när han kommer och var han kommer. Andra Korintierbrevet 1 och 13 står det så här. Det är Paulus som skriver: ty i vad vi skriver till er ligger inte något annat än just vad ni läser och väl kan förstå. Och jag hoppas att ni ska komma till fullo och förstå. Här skriver Paulus alltså att det är tydligt och klart det han skriver. Sen ska vi, vet vi ju det, att det är inte allt i Bibeln som är lätt att förstå. Absolut inte. Det skriver också Petrus i ett av sina brev att en del har misstolkades medvetet på den tiden. Och att vissa saker inte är så lätta att förstå. Det är det inte. Men jag tror definitivt inte att Gud skulle undanhålla något så viktigt som Jesu återkomst. Så att man skulle få gissa sig till hur det skulle gå till. Därför att det står ju väldigt tydligt och klart. Gång på gång. Hur det ser ut innan Jesus kommer. Och hur hans återkomst blir. När Jesus for upp till himlen igen. Så kan vi läsa i Apostlagärningarna 1 och 11. Att änglarna sa till lärjungarna: ni galileiska män, varför står ni och ser mot himmelen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Jesus ska alltså komma på samma sätt som man såg honom fara upp. Och det står ju också att han for upp på en sky, togs upp på en sky. På samma sätt ska han återkomma. Och detta var inte någon hemlig uppenbarelse bara för de här lärjungarna. Nu var det bara de som var där som såg. Men det var tydligt och klart. Det var en verklighet det som hände. Tydligt och klart. De såg det med sina kroppsliga eller komliga ögon alltså. På det sättet ska också Jesus komma tillbaka och inget annat. I Matteus 24 och vers 3 läser vi: när han sedan satt på Oljeberget trädde hans lärjungar fram till honom medan de var ensamma och sa: säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Och Matteus 24, det är ju verkligen ett nyckelkapitel kan man säga om Jesu återkomst. Där Jesus själv undervisar tydligt och klart hur det kommer att vara. Men här frågar lärjungarna utifrån att Jesus sa att templet kommer att rivas ner. Och inte sten på sten kommer att finnas kvar. Och de frågar också: vad blir tecknet till din tillkommelse? Ordet tillkommelse, det är sammansatt av två ord, para och osia, som betyder ett kommande för att närvara. Beskriver egentligen att en hög ämbetsman eller en kejsare kom till en stad och man gick ut för att möta honom och vände sedan tillsammans tillbaka till staden. Det var det ordet innebär. Jesus kommer för att närvara. Han kommer tillbaka. Senare kapitel 24, vers 27-31, säger Jesus: "Ty så som djungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall människosonens tillkommelse vara, eller hans återkomst vara. Där åten är, dit skall rovfåglarna församla sig, men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna skall falla ifrån himmelen, och himmelens makter skall bäva, och då ska människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet, och han ska sända ut sina änglar med ett starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra." Vad Jesus gör här i Matteus 24, som man gärna kan läsa hela kapitlet för att få sammanhanget, det är att han gör som han gör väldigt ofta i Bibeln, i det judiska sättet att beskriva någonting. Först beskriver man i stora drag, och så går man tillbaka och beskriver mer detaljerat. Det är ett judiskt sätt, hebreiskt sätt att skriva, som vi ska vara medvetna om. Det är inte två olika händelser då, utan det är samma händelse. Det är likadant i första Mosebok om skapelsen. Först får vi en överblick hur det gick till, ordningen, och sen går det tillbaka och berättar exakt mer i detalj hur Gud skapade Adam och Eva. Och likadant gör Jesus här, att han nämner detta, att det är så som djungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster och så vidare. Så ska människosonens tillkommelse vara. Ja, om det är så sker det knappast osynligt. Och Jesus talar inte om något annat än att han kommer synligt, som djungelden syns från öster till väster. Så ska människosonens tillkommelse och återkomst vara. Det var detta som lärjungarna väntade på. Det är detta som man har väntat på i alla tider. Men så säger Jesus också: strax efter den tidens vedermöda. Och den har han ju nämnt tidigare kapitlet, att det blir en svår vedermöda över hela jorden. Den svåraste som någonsin har varit. Och efter den tidens vedermöda kommer alltså solen att förmörkas och månen upphör att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla ifrån himmelen, och himmelens makter ska bäva, och då ska människosonens tecken visa sig. Och vad händer? Jo, då kommer Jesus, säger han själv. Han kommer på himmelens skyar med stor makt och härlighet, som vi läste. Och vad gör han? Jo, han sänder ut sina änglar till alla fyra väderstrecken för att församla hans utvalda. Och vilka är hans utvalda? Ja, slå upp ordet och läs överallt där det står om utvalda. Det är de troende, det är församlingen, det är samma ord ekklesia som ordet församling. Det är alltså alla som tror på Jesus församlas. Men det var någonting mer han nämnde. Det var med starkt basunljud. Starkt basunljud. Nu finns det fler bibelsammanhang här som jag bara vill nämna, som jag inte läser, men som den som vill kan skriva upp och läsa själv, där vi ser att befrielsen kommer efter den så kallade vedermödan. Efter vedermödan. Jeremia 30 vers 7. Daniel 21:1. Uppenbarelseboken 7 och vers 9, vers 13 och 14. Jag upprepar. Jeremia 30 och vers 7. Daniel 21 och vers 1. Uppenbarelseboken 7 och vers 9. Vers 13 och 14. Vi läste här om en stark basun. Och innan vi läser lite mer om just den här basunen och vad det står om den, så vill jag bara kort här säga, jag nämnde vedermödan. Det finns de som säger, kanske tänker då, men det står ju att vi ska inte drabbas av vreden. Nej, det är en skillnad på det. Då får man gå till grundtexten, för här finns det flera ord som översätts vrede eller vedermöda eller vredesdom. Det finns ordet odino som betyder födslovånda. Det finns ordet tillipsis som betyder vedermöda eller trångmål. Och där de här orden står, som alltså betyder födslovånder och vedermöda, där finns det ingenting som säger att vi ska slippa undan det. Det är alltså trångmål som vi kommer att gå igenom som kristna. Däremot, den vrede som inte drabbar oss, det är ordet orge, som också översätts vrede eller vredesdom. Det står för Guds eviga vrede. Det är den domen som kommer över all ogudaktighet och Jesus kommer tillbaka för att församla sina utvalda, men också för att döma alla ogudaktiga. Den vreden, den drabbar inte oss. Det finns också ett annat ord, thumos, i grekiskan, som också betyder vrede, men det är inte den eviga vrede, utan det talas mer om, beskriver mer vredesutbrott eller harm. Och det ordet finns också i olika sammanhang, men där det står att vi inte ska drabbas av vreden, då är det ordet som betyder en evig vrede. Den drabbar ju självklart inte någon som tror på Jesus, för när vi tar emot Jesus som frälsare så tas ju den Guds vrede bort ifrån oss, därför att vi blir iklädda Jesu försoning och bestänkta med hans blod i frälsningen, renade, förlåtna från synden på grund av Jesu blod. Då fortsätter vi med det vi läste om här, basunljud, som det stod, ett starkt basunljud ska höras. Paulus skriver om basunljudet i första Korintierbrevets 15 kapitel. Det är det kapitel vi ibland kallar för uppståndelsekapitlet. Och jag läser vers 50-54. Mina syskon, bröder och systrar, vad jag nu vill säga är detta: att kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel, ej heller få förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla avsomna, men alla skall vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. Till detta förgängliga måste iklädas i oförgänglighet, och detta dödliga iklädas i odödlighet. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och seger vunnen. När Paulus tar upp detta med att döden är uppslukad och seger är vunnen, då utgår han ifrån Jesaja 25 och vers 8, som handlar om Jerusalem. Det handlar om Guds seger och fiendernas slutliga omintetgörelse och en ny tidsålder som börjar. Det är alltså därifrån som Paulus tar detta, när han talar om att döden är uppslukad och seger är vunnen, från Jesaja 25 och vers 8. Här skriver alltså Paulus att det är vid den sista basunens ljud som de döda ska uppstå. Och självklart så förstår vi att det finns ingen uppståndelse som har skett före detta, förutom när Jesus uppstod från de döda. För då går vi ju tvärt emot vad Bibeln säger. Det här är den första uppståndelsen, och den sker alltså vid den sista basunens ljud. Då kan vi gå till, ja, först vill jag också nämna det att Korint här, som Paulus skrev till, det var en hednakristen församling. Och här riktar sig ju Paulus till alla troende när han skriver detta. Så detta gäller alltså vid den sista basunens ljud. Nu har det egentligen ingen betydelse om det är till hednakristna eller till frälsta judar, för vi är ett i Jesus Kristus. Och jag kommer att ta upp i en annan undervisning om Guds frälsningsplan just med detta med förbundet. Men detta gäller alltså alla som tror på Jesus, alla troende, judar såväl som hedningar, hednakristna. Sista basunen, vilken är den? Ja, den sjunde basunen, det vet vi att det står om sju basuner i Uppenbarelseboken. Vi går till kapitel 10 och vers 6 och 7. Ingen tid skall mer givas, utan i de dagar då den sjunde ängens röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna. Här står en ängel, beskriver Johannes, och uttalar detta. Han talar alltså om den sjunde och sista basunen, och då säger han att när den ljuder, då är Guds hemliga rådslut fullbordat. Det är väldigt tydligt och klart vad som alltså händer och när detta händer vid den sista basunen. Och när vi läser om inseglen, basunerna och vredeskålarna i Uppenbarelseboken, så kan vi se att sjätte inseglet, sjunde basunen, alltså den sista basunen, och den sjunde vredeskålen, den sista vredeskålen, innebär samma händelse. De beskriver en stor jordbävning, solen förmörkas, blir svart, månen blir som blod, djungeldar, dunder och torden, som beskrivs de här. Och det är alltså sjätte inseglet, sjunde basunen och sjunde vredeskålen som beskriver samma händelse. Och detta är alltså när Jesus kommer, som det här sker. Han kommer alltså synligt. Han kommer när denna tidsålder är slut och den nya tidsåldern börjar. När Guds hemliga rådslut är fullbordat, som ängeln sa här. I Hebreerbrevet 9:28 skriver Paulus så här, och jag tar utifrån David Hedegårds översättning, som är väldigt exakt efter grundtexten här. En andra gång ska han synligt träda fram i världen, men inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar honom. En andra gång. Första Johannes brev, vers 3 och 2, kan vi läsa. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, då ska vi bli honom lika. Till då ska vi få se honom sådan han är. Och ordet här, uppenbaras, det är ett av de tre ord som beskriver Jesu återkomst. Och ordet uppenbaras, det betyder att manifesteras eller att synligt uppenbaras. Kolosserbrevet 3 och vers 4. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då skall också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Här är alltså också ett bevis för att det sker synligt när Kristus uppenbaras. Alltså synligt uppenbaras. Då ska också vi bli uppenbarade i härlighet. Inte tidigare. Utan det är när detta sker. När Jesus kommer synligt. Titus kapitel 2 och vers 11-13. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse. Vad är vårt saliga hopp? Och vad är det vi väntar på? Jo, det är det Paulus skriver här. Den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse. Det är alltså när Jesus kommer synligt på skyarna i härlighet. Det är det som är vårt hopp. Det är det vi väntar på. Det är då det dödas uppståndelse sker. Som vi redan har läst tidigare. Men nu kanske någon tänker, jo men jag har hört att det står att Jesus kommer med sina heliga. Är inte det vi som är de heliga som kommer ner med Jesus då? Ja, det kan vi läsa om. Vad det är, vilka de heliga är. För det står tydligt och klart på flera ställen. Det enda stället där det bara står att han kommer med alla sina heliga. Det är i 1 Thessalonikerbrevet 3:13. Så att era hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesu tillkommelse när han kommer med alla sina heliga. Där står det bara orden att han kommer med alla sina heliga. Men för att få förklaring så låter vi skrift förklara skrift och summan av Guds ord är sanning. Då går vi till andra bibelsammanhang och ser, kan vi få klarhet i ett annat sammanhang, ett annat bibelvers där samma sak står. Först går vi till Lukas 9:26. Den som blygs för mig och för mina ord, för honom ska människosonen blygas, när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Här tyder det alltså på att Jesus när han kommer, kommer med de heliga änglarna. Just det, och det bekräftar också 2 Thessalonikerbrevet 1 och vers 7-10. Men att ni utstår lidanden, får tröst tillsammans med oss. När Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar. Där står det igen och där står det tydligt och klart vilka de heliga är, vilka Jesus kommer med. Det är alltså, skriver Paulus, att ni som utstår lidande får tröst tillsammans med oss. När Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar. I lågande eld och låter straffet drabba dem som inte känner Gud och den som inte är vår Herre Jesu evangelium lydiga. Dessa ska då bli straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som har kommit till tro. Till det vittnesbörd vi har framburit till er har ni trott, så ska ske på den dagen. Här är ju Paulus väldigt tydlig vad som händer. För det första förstår vi här att de heliga som Jesus kommer tillsammans med, det är änglarna. står tydligt här att det är änglarna. Det står i flera bibelsammanhang. Jag tar inte upp alla, men jag tar de här som exempel. Han kommer med sin maktsänglar i lågande eld, står det. Och låter straffet drabba dem och så vidare. Vi läste alltså här. Här sker domen. Här kommer Jesus. Det är det vi väntar på. Det är här han sänder ut sina änglar. I alla fyra väderstreck för att församla sina utvalda. Alla som är på Jesus troende. Och som har tagit emot och varit lyhörda för evangeliet. Och straffet drabbar den som inte känner Gud. Och som inte är vår Herre Jesu evangelium lydiga. Som det står här. Då straffet drabbar med evigt fördärv. Bort undan Herrens ansikte. Men när han kommer. Och hans överväldigande härlighet läser vi. När han kommer för att förhärligas i sina heliga. Och visa sig underbar i alla dem som har kommit till att tro. Och det här. Att han ska förhärligas i sina heliga. Det är ju de frälsta naturligtvis. För det är då vi förvandlas. Om vi lever då. Om vi är avsomnade, döda i tron på Jesus, så kommer vi först att väckas till liv. Det dödas uppståndelse sker ju först. Det var ju den hemligheten Paulus skrev om. Först ska de döda i Kristus uppstå. Och sen vi som ännu lever och lämnats kvar, tillsammans med dem, hämtas av änglarna och uppryckas honom till mötes på skyarna. Därför när han kommer, Jesus, så förhärligas han i sina heliga. Han kommer med sina heliga änglar, men han förhärligas i sina heliga, alltså de frälsta. De som tror på Jesus därför att vi förvandlas den dagen, den stunden. Det talas om Jesu återkomst och beskrivs som Herrens dag. Och det ska vi läsa några bibelsammanhang om här. Andra Thessalonikerbrevet 2 och verserna 1-5. I fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom, beder vi er kära syskon att inte, vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev, som menast komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett, och laglöshetens människa, fördärvets man, har trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Och läs gärna fortsättningen där också, där Paulus beskriver att när Jesus kommer tillbaka så kommer han själv att döda och omintetgöra antikrist. Det sker vid Jesu tillkommelse. Här är Paulus väldigt tydlig att Herrens dag, alltså den dagen då, som också innehåller Jesu återkomst, den kunde inte här stå för dörren, därför att först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, som Bibeln kallar för antikrist, träda fram och sätta sig i Guds tempel och förge sig vara Gud. Och sen fortsätter Paulus i kapitlet att beskriva att han kommer att omintetgöras när Jesus återkommer. De här verserna har uppenbarligen många kristna glömt bort att det står. För här står det tydligt och klart att Jesus kan inte komma när som helst. Och det är helt felaktigt att säga, som de uttryck vi har, som vi kanske inte alltid tänker på egentligen innebörden, men hur obibliskt det är att säga att vi se, vi möts nästa vecka om Jesus dröjer och vi får leva. Ja, det är klart att han dröjer eftersom de här profetierna inte är fullbordade än. Så länge så vet vi att han dröjer. Till och med Paulus skriver detta, för här levde man ju tron att Jesus skulle komma då. När som helst, och här var man, trodde man till och med att Herrens dag, Jesus kunde komma när som helst. Men då skriver Paulus, nej, låt inte lura er, skriver han. Först måste detta och detta och detta ha skett. Jesu återkomst kan inte komma innan det. Han är väldigt tydlig här. Herrens dag, vad händer då? Joel i Gamla testamentet skriver i kapitel 2, vers 31 och 32. Solen ska vändas i mörker och månen i blod förrän eller innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Ty på Sionsberg och i Jerusalem ska finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, och till det undsluppna ska höra det som Herren kallar. Här skriver Joel, profeterar, att solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Då vet vi alltså att Herrens dag är den dagen när Jesus kommer tillbaka. För Jesus sa ju, som vi läste tidigare i Matteus 24, att solen kommer att förmörkas och månen upphör att ge sitt sken. Men när skulle det ske? Ja, Matteus 24 så läser vi, men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken. Och så vidare. Efter vedermödan kommer solen att förmörkas, månen upphör att ge sitt sken. Och Joel skrev att detta sker före, innan Herrens dag. Det är alltså den dagen Jesus återkommer. Så här är det tydligt när det sker. Första Thessalonikerbrevet 5 och vers 2-5. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Bäste säger, allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv över den, så som födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan. Men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er så som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Här skrev alltså Paulus om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Och det är väl det som många har hockat upp sig på. Och menar att det betyder ju att Jesus kommer osynligt. Nej, det gör det inte. Definitivt inte. Men när Jesus själv säger, och Paulus skriver, och det står också i Johannes uppenbarelsebok, Johannes uppenbarelse, om att han kommer som en tjuv, då handlar det om att han kommer överraskande. Han kommer överraskande. Men han kommer synligt. Och det förstår vi också av sammanhanget här. Bäst, de säger, allt står väl till och ingen fara på färde. På engelska står det fred och säkerhet. Peace and safety. Eller fred med säkerhet. Och vad är det då som man menar? Fred med säkerhet. Ja, det profetiska ordet utgår ju alltid i första hand från Israel. Guds egendomsfolk, som vi brukar kalla Israel. Och därför så förstår vi också utifrån det här ordet, utifrån Gamla testamentets profetier, att det kommer att bli en fred i Israel. innan allt det här bryter loss. Det kommer att bli en falsk fred. För det är ingen hållbar fred. Det är med kompromisser. Och det är människor som har förkastat Gud. Och som inte är intresserade av vad Bibeln säger och vad Guds ord säger. Det blir ingen hållbar fred. Det är en falsk fred. Men det kommer en fred. Och det är det som man har högst på agendan idag. Både när det gäller FN och EU. De program där man arbetar för medling och fredsavtal. Det är Israel nu, det är Mellanöstern som är i fokus. Det är den första punkten de har. Att arbeta för en fred. Och det håller man ju på med för fullt just nu. Och vad vi förstår av Bibeln, så kommer det att bli en fred. Så kallad fred. Men bäst de säger fred med säkerhet. Då kommer alltså plötsligt fördärv. Och den här tiden, det här som kommer att ske, det står här alltså att Herrens dag eller Herrens återkomst kommer som en tjuv. Ja, den kommer överraskande för dem som inte är vakna, för dem som har förkastat Gud, som har förkastat evangeliet. Men likväl skriver ju Paulus här, men ni kära syskon, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till, skriver han. Så för oss ska det inte komma som en överraskning. Och att leva i ljuset och att vara dagens barn, det handlar om att vi har ljus. Vi förstår tiden. Och så skriver också Petrus i ett av sina brev, att det profetiska ljuset lyser klart som ett ljus i en dyster vildmark. Så kan det profetiska ljuset och profetierna i Bibeln lysa upp för oss att vi förstår vilken tid vi lever i. Dagen och stunden, den exakta dagen och stunden, det vet vi inte. Det säger Jesus tydligt och klart, det kan ingen veta. Men tiden vi lever i kan vi veta. Och vi kan alltså förstå när det närmar sig. Nu vill jag också poängtera att när det står ordet dag, både hebreiskan och grekiskan, så är det inte nödvändigtvis att det betyder 24 timmar. Utan det är en dag, en händelse, en tid. Men det vi kan förstå här är att Herrens dag, det innefattar alltså Jesu återkomst. Det förstod vi av det vi läste här. Och vi kan alltså förstå när tiden är nära. Det säger också Jesus i Matteus 24. Och därför säger han att vi ska vaka och be. Petrus skriver i sitt andra brev om Herrens dag som kommer som en tjuv. I vers 10-12. Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv. Och då vill jag säga inom parentes, den kommer överraskande. För de som inte är vakna. Vad händer då på Herrens dag? Jo, han fortsätter så här. Och då skall himlarna med dånande hast förgås. Och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och de verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning. Hur bör inte då ni då vara i helig vandel och gudsfruktan? Medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse. Varigenom himlar skall upplösas av eld. Och himlakroppar smälta av hetta. Här står ett ord som har översatts att påskynda. Medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse. Det tror jag är felöversatt. Och det tror många teologer. Är felöversatt. Om man läser i bibelkommentarer och så vidare. Därför att vi förstår av Guds ord att den dagen och den stunden, den är redan bestämd av Gud. Och det finns inget i Bibeln som talar för att vi skulle kunna skynda på den dagen. Eller på något sätt förflytta den dagen. Att den ska ske tidigare. Men ordet här, kan också översättas att ivrigt åstunda. Och det är mer troligt att det borde stå så, för det finns inget annat bibelsammanhang som störde tanken att vi skulle kunna påverka den dagen, när den dagen kommer. Utan Gud har sin bestämda plan. Han har redan bestämt dag och stund. Och han vet allt som händer och kommer att hända exakt. Så det troliga är att det ska stå: medan ni förbidar och ivrigt åstundar Guds dags tillkommelse. Vi längtar och vi väntar efter den. Så går vi till Gamla testamentet, Jesaja kapitel 2, vers 10-19 där. Fly in i klippan och göm dig i jorden för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät. Till människornas högmodiga ögon ska bli ödmjukade och männens övermod ska bli nedböjt. Och Herren alena ska vara hög eller upphöjd på den dagen. Ty en dag, och här står det i folkbibeln att Herrens dag, Herren Sebaots dag, står det också i King James översättning. Herren Sebaots dag eller Herrens dag har Herren Sebaot bestämt. Som ska komma över allt stolt och övermodigt, över allt som är upphöjt, och det ska bli ödmjukat. Och människornas högmod ska bli nedböjt, och männens övermod nedbrutet, och Herren alena ska vara hög på den dagen, eller upphöjd på den dagen. Men avgudarna ska alldeles förgås, och man ska fly in i klippgrottor och in i jordhålor, för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät. När han står upp för att förskräcka jorden. Jag kommer att göra en paus här. Så att det inte blir för långt, det här undervisningspasset, på en gång. Och därför så fortsätter jag nästa undervisning med judarnas frälsning. När sker den? Vilken betydelse har den inför Jesu återkomst? Ja, då fortsätter vi med ämnet Jesu återkomst. Och det är då judarnas frälsning som vi kommer in på. Vi har tagit upp här nu att det står att Jesus kommer vid den sista basunens ljud, med starkt basunljud vid den sjätte basunen. Då kan vi själva gå in och läsa vad händer vid den sista basunen. Ja, ingen mer tid ska givas och så vidare. Han kommer med sina heliga, det har vi alltså fått förklaring på olika bibelverser, att de heliga han kommer med, det är de heliga änglarna, det är hans änglaskaror. Vilken syn alltså! Jesus kommer med alla dessa mängder av änglar som han sänder ut och församlar alla som tror på honom. Och det sker vid Herrens dag, som innehåller den dag när Jesus återkommer. Och vi har också läst om Herrens dag, vad som händer då. Att den kommer som en tjuv, den kommer alltså överraskande för den som inte är vaken. För den som lever i mörker, för den som inte vill ha med Gud att göra eller som har förkastat evangeliet. Men för oss som lever i ljuset står det att den kan inte komma som en tjuv. Den kan inte komma som en överraskning. Och den dagen skrev Petrus om att den kommer att verkligen vara synlig. För då skall himlarna med dånande hast förgås och så vidare. Och här vill jag bara också påpeka att det här är ingen eld som förstör, utan det här är en eld som renar. För han skriver också Petrus att denna världen, den förra världen, gick under av vatten, genom vatten. Och det är ju det som vi ibland kallar för syndafloden, den översvämning som skedde då över hela jorden. Men denna världen, skriver han, är sparad till elden. Och vi förstår det här i sammanhanget att den elden, den renar. Den förstör inte, utan den renar från all synd. Allt lidande, all ogudaktighet, allt oren, all ondska, allt. Den ska rena för, som jag läst tidigare i undervisning på första skivan. Där läste vi det, Paulus skriver i Romarbrevet att hela skapelsens längtan eller trängtan sträcker sig mot Guds barns uppenbarelse. Och det är alltså att hela skapelsen längtar efter den dagen när vi ska förvandlas och ingå eller få den nya uppståndelsekroppen, och när, alltså när Jesus kommer tillbaka. Det är det som hela skapelsen på något sätt, så längtar hela skapelsen efter denna befrielse. Det blir en total upprättelse och rening. Det kommer inte finnas lidande och död längre. Sen då ska döden slutligt få omintetgöras. Då fortsätter vi med judarnas frälsning. Vilken betydelse har den och när sker den? Ja, det är ganska uppenbart för oss alla att den redan håller på. Att fler och fler judar av det judiska folket tar emot Jesus och förstår att Jesus är Messias. Men vi går till apostlagärningarna 15 och vers 14 till 18. Simeon har förtällt hur Gud först så skickade att han bland hedningarna fick ett folk som kunde kallas efter hans namn. Därmed stämmer också överens vad profeterna har talat. Ty så är skrivet: därefter ska jag komma tillbaka och åter bygga upp Davids förfallna hydda. Ja, dess ruiner ska jag bygga upp och så upprätta den igen, för att också övriga människor ska söka Herren, alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn. Så säger Herren, han som ska göra detta, så som han också har vetat det förut av evighet. Här nämns alltså att Gud kommer först att skicka att få ett folk bland hedningarna som kunde kallas efter hans namn, och sedan enligt också de gamla profeternas skrifter därefter bygga upp Davids förfallna hydda, för att också övriga människor ska söka Herren. Det går samman i slutskedet. I Romarbrevet 11, vers 12-15 läser vi så här: och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall inte deras fulltalighet så bli? Men till er, ni som är av hednisk börd, säger jag, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt. Om jag till äventyrs så skulle kunna uppväcka avund hos dem som är mitt kött och blod, och frälsa några bland dem. Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande med sig, om inte liv från de döda? Jag nämnde också det här i den första skivan, just de här orden, det här sammanhanget, som talar tydligt och klart om att det är alltså judarnas frälsning, väckelsen bland judarna, som leder fram till att Jesus kommer och de dödas uppståndelse sker. Innan dess sker det alltså inte. Det stämmer med allt det andra som jag har läst om Jesu återkomst, som är både synlig och som är en gång. Om deras fall var till rikedom för världen, och som vi läste här om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning. Alltså att de förkastade Jesus som Messias. Många tog emot Jesus, och det vi kallar första församlingen i Nya Testamentet, det är ju bara men de flesta är ju framförallt judar. Paulus var jude, lärjungarna var judar och så vidare. Men som folk och ledarna och som ett folk förkastar de Jesus som Messias. Men om den förkastelsen då ledde till att evangeliet spreds till alla folk. Det ledde till världens försoning, att alla fick höra evangeliet. Skriver Paulus, vad ska då deras upptagande eller deras frälsning, alltså väckelse bland judarna, så stor att det är folk som man tror på Jesus och tar emot Jesus. Jo, det leder till liv från de döda. Det leder till att Jesus kommer. Finns det mer stöd för det här? Ja, det gör i Apostlagärningarna 3, vers 18-21. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan som han förut genom alla sina profeters mun hade förkunnat, nämligen att hans moder skulle lida. Gör där förbättring och omvänd er så att era synder blir utplånade, på det att tider av vederkvicke som har kommit från Herren, i det att han sänder den Messias som han har utsett åt er, nämligen Jesus, vilken dock himmelen måste behålla in till de tider då allt skall bli upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun. Det här är Petrus predikan på påskdagen. Och här manar han till att man omvänder sig, som det står här, och gör bättring, så att vederkvickelse kan komma från Herren. Vilken vederkvickelse? Jo, att han sänder Messias, Jesus, som dock himmelen måste behålla in till de tider då allt skall bli upprättat igen. Varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun. Detta är alltså vad de gamla testamentliga profeterna talade om. Messias återkomst. Som inte kan ske förrän allt ska upprättas igen. När denna tidsålder är slut och den nya tidsåldern tar vid. I Zakaria, i gamla testamentet, kapitel 12 och vers 9-11 läser vi så här. Och jag ska på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit. Och de skall hålla dödsklagan efter honom så som man håller dödsklagan efter ende sonen, och skall bittert sörja honom så som man sörjer sin förstfödde. Ja, på den tiden skall Jerusalem hålla stor dödsklagan, sådan den var som hölls i Hadadrimmon på Megiddons slätt. Denna dödsklagan, det förstår vi, att det är en syndanöd, en otrolig syndanöd bland det judiska folket. Där det står att man ska sörja, som man ska sörja honom som man sörjer den enda sonen. Så ska man sörja, en sån syndanöd och syndaånger ska komma över Israel. När detta sker, alltså, och då förstår vi att den här väckelsen, den kommer att kulminera så att säga och öka och fullbordas de sista åren innan Jesu återkomst. För det ska ske alltså under den tiden när alla folk ska börja vända sig mot Jerusalem. Vi ser ju redan nu idag att Jerusalem är i fokus. Precis som Bibeln säger, det är märkligt när man tänker på detta lilla land och denna stad som nu är i fokus. Det är det som att alla blickar dras dit, och det är precis det Bibeln säger. Att så småningom här kommer alla att vända sig mot Jerusalem. Men först kommer en falsk fred, talar Bibeln om. En fred som inte håller, därför att den är inte grundad på Guds ord och den har ingenting med Guds att man förlita sig på Gud eller Guds ord att göra, utan man har förkastat Guds ord, och det handlar om kompromiss om man vill dela landet och så vidare. Så den freden är inte hållbar, och den är med falska motiv och den håller inte. Men när detta sker, att det börjar dra ihop sig, kommer alltså att Herren att utgjuta en nådens och bönens ande över det judiska folket, över Israel. Daniel såg också det här. Han profeterade i kapitel 12 och vers 1. Daniels bok, alltså 12 och 1. På den tiden skall Mikael träda upp. Det är ju en ärkeängel Mikael. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall alla av ditt folk vara frälsta, bli frälsta som finns skrivna i boken. Här talas också alltså om att de här sista åren så blir det en sån väckelse så att alla av det judiska folket som finns skrivna i boken, står det, de ska bli frälsta. Ja, boken, det kan vi förstå att det är livets bok eller lammets bok. Den nämns om i Uppenbarelseboken 20 och 12 och Uppenbarelseboken 21 och 27 och Filipperbrevet 4 och vers 3. Där nämns bland annat livets bok eller lammets bok, där alla finns skrivna som tror på Jesus, som tillhör honom. Och nu måste vi ha klart för oss här att förbundet, vilket jag kommer att ta upp i en annan undervisning om Guds frälsningsplan och förbundet. Men jag vill bara nämna det, att förbundet i Gamla testamentet och det som vi kallar det nya förbundet, eller förnyade förbundet som ordet betyder, de är båda slutna med Israel. Gud har slutit förbund med Israel, med det judiska folket. Och det står bland annat Jeremia 31 och 31, där Gud säger att han ska sluta ett nytt förbund med Israel och Juda. Och det är alltså det nya förbundet som också hela tiden återkommer, att det Jesus har gjort, som vi läser om i Nya testamentet, som är förutsagt i Gamla testamentet. Och vi är inympade i detta förbund som Gud har slutit. Men förbundet, det är fullbordat. Det är uppfyllt av Jesus själv. Därför att ingen människa, och judiska folket kunde inte uppfylla lagen. Ingen människa klarar av det. Och i Romarbrevet får vi hela förklaringen av Paulus. Om lagen och hur omöjligt det är för oss människor som är syndare att uppfylla lagen. Men Jesus kom och trädde in och uppfyllde den delen av förbundet som måste ingås med Gud, som måste uppfyllas. Det uppfyllde Jesus. Och i detta är vi inympade. Men det finns inte två förbund. Ett med judarna och ett med hedna kristna, som en del påstår. Det finns ingenting i Bibeln som säger så. Utan både det gamla förbundet och det nya förbundet, som egentligen är samma förbund. Men det båda är slutna med Israel och Juda. Med det judiska folket. Och vi är inympade i detta. Sen får man inte överdriva det där för mycket, så att man går för långt. Att vi ska följa judiska lagar eller så vidare. Men jag kommer att ta upp det, som sagt, i en annan undervisning. Vi går till första uppståndelsen. För det var ju det vi läste om här. Att det är judarnas frälsning, alltså väckelse bland judarna, när folket, så många av Israel, så att man kan säga att folket tar emot Jesus som Messias. Det är det som leder fram till att han kommer. Och det är då den uppståndelsen sker från de döda. Och vi möter honom på skyarna, änglarna hämtar oss och så vidare. Men första uppståndelsen nämns också i Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 4 och 5. Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull, och som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och inte heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer. Dessa blev nu återlevande och fick regera med Kristus i 1000 år. De övriga döda blev inte levande förrän de 1000 åren hade gått till ända. Detta är den första uppståndelsen. Här står det tydligt och klart att den första uppståndelsen sker alltså efter vedermödan som vi läste här.